Jag skulle bara dela ett kort ord med er idag om den helige ande. Alla andra fick mycket mer entusiasm när de sa någonting. Men tycker jag, den helige ande borde i alla fall ett litet halleluja i en pingstkyrka. Men jag vill dela en vers, bara kort, välkänd. Du kan den säkert. Alla översättningar från 1843 och framåt. Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Amen. Det har alltid varit en liten het potatis, har jag funnit om ungefär 24 år när jag har predikat, att tala om det övernaturliga. Det är på något sätt ibland lite känsligt, att våga man göra det. Samtidigt så ser man att när man läser Bibeln i alla fall, att det är genom det övernaturliga som Gud har planerat och tänkt använda sin församling för att nå en värld som man alltid har älskat. Genom det övernaturliga. Jag tänkte på det igår när jag satt med en kvinna och jag blev väldigt berörd av hela historien. För när kvinnan hade under den här pandemin när vi ved och fasa fick stänga ner kyrkan ett par år, så hade personen snappat upp en av våra livesändningar och tog kontakt med kyrkan. Och jag fick möjligheten att träffa den här personen ett antal gånger och vi samtalade om allt möjligt. Och det var så fantastiskt igår att sitta med den här personen och jag tacka henne för att hon delade sitt hjärta med oss som blev intervjuad för livet som kommer ut i sommar. Men hon skrev att för de åren när hon först tog kontakt med församlingen så var hon deprimerad. Hon hade tappat tron fullständigt. Hon hade ingen på något sätt hopp för framtiden. Allting var kaos. Men så hände det någonting när den här mytomspunna mannen Jesus dyker upp och stiger in i en människans liv. Att igår när man sitter och lyssnar så har vi en människa som har full kärlek, glad, har fått heltidsarbete, full tro på Gud tillbaka och är så tacksam för allting annat och förälskar och kär på köp och på allt detta. Det händer någonting bra när människor får möta den levande guden. Och hur människor möter den levande guden många gånger, det är genom den helige ande. Och det är det lilla jag skulle tala till er om idag. För jag skulle kanske säga det viktigaste redan från början, så du nu minns någonting i alla fall. För om det var genom det övernaturliga som Gud skapade världen, och det var genom det övernaturliga som han räddade världen, ska vi inte vara överraskade ifall det är genom det övernaturliga som han vill nå världen. Han vill nå världen genom hjälpen som är den helige ande, som betyder ju hjälparen ordagrant. Vi kan ju den där berättelsen om Petrus och Johannes, där i början av apostelgärningen, de är ute och vandrar. Och så ser de den där lame mannen. Och så stannar de där och han vill ha pengar av dem. Och så står det och tycker det är så vackert att Petrus han spetsar ögonen. Han på något sätt stirrar på den här mannen. Och då blir mannen får ju hopp och tro på framtiden. Så han säger att nu blir jag rik. Och så svarar Petrus, jag ser riktigt besvikelsen. Når den där lame mannen. Att Petrus svarar att silver och guld det har jag inte. Men så fortsätter han, men det jag har, det ger jag. Stig upp i Jesu Kristi nasaréns namn. Och så tar han i honom och på en gång så blir han helad. Det är så här det ska vara. Jag tror till och med en slide om det där någonstans i bakgrunden. Det är så det borde vara att vi som församling går omkring och ger vad vi har. Det är jättebra att ge pengar till de fattiga. Det står så i Bibeln på väldigt många ställen. Vi ska mata den fattige. Vi ska ta hand om den hemlöse. Etc. Men det är inte bara det som förvandlar människors liv. Det som förvandlar människor när den anden, när Jesus får stiga ner och göra någonting för en enskild individ. Och därför är det kanske det tragiska exemplet som hände ungefär 1000 år senare. Två munkar ut och vandrar. Och så är de glada för de går förbi en stor katedral som är utsmyckad med det ena och det andra. Så säger den ena munken till den andra så här lite med blick och glädje i ögat att nu behöver vi inte längre säga att silver och guld, det har vi inte. Varav den andra munken med lite ledsam ton svarar, det är sant, men vi kan inte heller säga stig upp och gå i Jesu namn. Det är så lätt hänt att det materialistiska får en tendens att kväva kraften i den helige ande. Därför måste vi som församling och som folk vara medvetna om att oavsett hur rika vi är och hur mycket kunskap vi samlar på oss, att inte den helige andes kraft har stryk. Det kan hända att dina pengar kan hjälpa väldigt många människor. Men jag tror att kraften i den helige ande kan hjälpa ännu fler. Jesus sände ut, som Tom var inne på, han sände ut lärjungarna i Lukas 9. Han gav dem makt och myndighet. Men hela kapitel 8 så har han en genomgång, inte en lektion i hur de ska göra. För i kapitel 8 så läser vi hur Jesus stillar stormen. Vi läser hur han driver ut en ond ande. Vi läser i hur han botade kvinnan som var sjuk i 12 år. Och så läser vi hur han väcker upp flickan från de döda. 4 områden. Naturen, andevärlden, sjukdomen och döden. Så visade Jesus, här ska ni göra och så får ni iväg. Så det, när vi har den heliga ande så har vi en som har lite visat hur vi ska göra. Kraften finns från Gud. För tänker vi tillbaka hur det var med lärjungarna och Jesus. Det står i slutet av Johannes att de mitt allt blåste. Lustigt ställe. Blåste Jesus på lärjungarna och sa han, ta emot den heliga ande. Och ändå så ser vi att han senare påtalar till samma skara att de ska inte gå någonstans förrän de blir uppfyllda eller förrän den heliga ande kommer över dem. Så det tycks när man läser sin bibel att det är frågan om 2 olika saker. Vi blir på nytt födda genom anden. Bibeln är väldigt tydlig med det. Men vi behöver också bli uppfyllda av den heliga ande. För jag när jag sett min bibel och läst lite några texter i alla fall, så jag kan se några skillnader på lärjungarna innan och efter de blev uppfyllda av den heliga ande. Innan de blev uppfyllda så har vi 3 små saker bara. För det första så missförstod de Guds rike. Det händer oss ibland, vi missförstår Guds rike. Vi tror vi har koll på Herren, men så har han tänkt någonting helt annat. Lärjungar trodde att Jesus skulle stiga ner och bli en maktfigur. Han skulle styra Israel, han skulle på något sätt knäcka romarna. Slänga ut dem med en helig katapult. Lärjungar bara gick och väntade på att han skulle stiga fram som en synlig proklamation. Att Guds rike äntligen skulle komma och det skulle innebära slutet för en ockuperad nation som då var Israel. Vi ser det på väldigt många ställen och vi ser det till och med efter uppståndelsen. När de ser den uppstående Jesus i Apostlagärningarna 1 så frågar de, är tiden nu inne? När du ska träda fram och sätta på alla dina kronor på huvudet. Och svarar Jesus, det är inte er sak. Jag funderar ibland många gånger på att vi hör den meningen. Det är inte vår sak att veta allt. Vi vill gärna veta allt. Men ibland undrar jag, borde vi ägna så mycket tid på att fundera på alla möjliga saker som jag tycker så mycket om att göra. För det andra, lärjungarnas ord vägde tyngre än deras gärningar. En kritik vi som församling får många gånger är att vi säger, men vi lever inte. Vi säger att alla människor är välkomna och accepterade, men sen när det kommer till kritan så dömer vi. Och vi har åsikter, vi baktalar och vi skvallrar. Petrus, han var igång en del gånger. Han sa att Herren ska befria dig från korsfästelsen och han sa att om alla andra överger dig så jag ska på något sätt stå kvar. Så där höll de på. Och vi vet hur det gick för Petrus. Han fick både höra gå bort ifrån mig Satan, han fick också förneka Jesus 3 gånger. Troende utan att bli uppfylld med en helig ande, vi hamnar lätt i det här på något sätt att vi talar för mycket och vi lever för lite. våra ord luktar lite illa efter ett tag. Och så har du med det tredje också med lärjungarna att det fanns en underbetoning att de ska få regera själva. En gång kommer ju Johannes och hans bror och de har skickat morsan. Ni vet att då, man ska säga någonting riktigt viktigt och skickar man mamma. Och så har de mamma frågat Jesus, tycker jag ganska frimodigt. Jag har en enkel fråga, säger hon. Låt mina söner få sitta på varsin sida med dig vid ditt rike när du kommer. Och Jesus är lite diplomatisk och säger, vem som sitter bredvid mig, det är inte upp till mig utan det är fadern. Men det är lite så när vi går omkring med den heliga ande, det är att vi är mer ute efter att förhärliga oss själva. Vår egen röst, och vi ska synas, och vi ska vara så duktiga, och människor ska tycka om oss. Än att Gud ska bli ärad. Det blir en egoistisk narcissism. De har väl kanske lite släkta med varandra. Alltså vi blir lite egocentrerade. Och finns det någonting som luktar väldigt illa i församlingarna idag, det är egocentrerade kristna. Det hela världen bara kretsar kring dem själva. Bort det, skulle Paulus ha sagt. Men det är lätt hänt när vi går utan den heliga ande att det blir så här. Vi missförstår vad Gud vill. Vi talar men vi gör inte, eller vi lever inte. Och egentligen är vi bara ute efter att få. Jag vet inte många gånger jag hört den här meningen att jag fick inte ut någonting av mötet. Behöver du någonting mer? Är du frälst? Vad behöver du få ut? Kanske finns någon granne som behöver en smörgås efter mötet. Du kanske kommer hit för andra människor. Men när vi lever utan den heliga ande, men nu blir lite radikal idag, så blir det lätt till att det handlar mer om mig än om honom. Och när det slutar handla om honom, så slutar det också handla om våra medmänniskor. Det handlar bara om oss och våra begär, vad vi vill hela tiden. Men låt oss nu gå till lite mer uppmuntrande tider. Så ser vi vad som hände med lärjungarna efter de har blivit uppfyllda av den heliga ande i då kapitel 2 i Apostlagärningarna. Då förstod de plötsligt vad Guds rike handlade om. Att Guds plan för världen, det var en frälsning, alltså en räddningsplan för alla människor. Tidigare hade lärjungarna sagt på ett ställe, ska vi slänga ner eld över den där staden? Men nu handlar det på något sätt, den inställningen handlar bara om att låt oss få se Guds rike komma överallt. De förstod att Guds rike ska regera här på jorden, men genom det osynliga. Varför tror ni att Jesus steg upp och regerar i himlen? Jo, för han står det att då kan jag sända den helige ande. Att djävulen inte tror att han var nervös han hela tiden, han alltid varit. Men tänker att han hade problem med en Jesus här på jorden. Och Jesus drar iväg och han har lite semester i 40 dagar. Men plötsligt kommer den heliga ande över en skara som efter några dagar är 10 000 andefyllda människor. Så nu svettas han rejält när 10 000 Jesus har att ta itu med. När du får den heliga ande över dig så är det som att en slöja tas bort från vårt ansikte. Det står så också i Bibeln. Korintsebrevet. Att vi förstår mitt i allt. Jag minns så tydligt hur det var så för mig. Tidigare så trodde jag att jag visste vad kristendom handlade om innan jag blev kristen. Men så fick jag möte med Jesus och med den helige ande. Det var så på något sätt en ny värld öppnade sig. Jag minns när jag öppnade min bibel för första gången som ny kristen. Och mitt allt var orden levande. Det var som att den helige ande förklarade för mig vad som stod. Och kan en del ha tyckt att det var i fusk. Men det har säkert varit så för dig också. Men för mig var det så att ordet blev levande. Och jag förstod för plötsligt vad Guds rike handlade om. Handlar inte om jag, mitt och allt annat jag vill göra. Det handlar bara om honom. Om Jesus. Att Guds rike skulle spridas över hela jorden. För det andra så kom en märklig frimodighet över hela skaran av lärjungar. Petrus hade ju cirka 40, man säger mellan 40 och 50 dagar tidigare, han har ju förnekat Jesus. Han svor och förbannade, han har aldrig känt den där mannen. Nu står han där på pingstdagen och alla andra dagar i princip och predikar frimodigt om Jesus. Han blev tillfångatagen ganska snabbt när han var igång och predikade. så förbjöd de honom att predika. Har någon förbjudit dig att predika? Det kanske kommer någon dag. Jag har inte förbjudit dig, så ni får nog fortsätta. Men då säger Jesus, eller Petrus, men Jesus genom Petrus. Då säger han, fylld av den helige ande, så proklamerade han att han kan inte vara tyst med det han med egna ögon hade sett. Han kunde inte vara tyst. Så även om de förbjöd honom predika, så fortsatte han att predika. Och det är ju faktiskt så att i princip alla utom en av apostlarna blev martyrer. Alltså avrättade för sin tros skull. Så det är någonting som händer när samma Petrus då som 50 dagar tidigare står och förnekar Jesus som han hade lovat att han aldrig skulle förneka eller lämna. Han både förnekade och lämnade honom. Men så händer det någonting när den heliga ande kommer över dig. Och Petrus då i den här historien. Så börjar han av sig själv predika. Det är som har någon här varit förälskad någon gång. Jag ska verkligen be för er ikväll. Det är väldigt svårt för en förälskad person att vara tyst. Det bubblar inom mig. Det, på något sätt, det kommer av sig själv om man blir ganska trött efter ett tag. Efter timme fyra ungefär. Och höra på den här personen som ska berätta alla superlativ om den där personen. Men det är samma sak när ni får mötet med Jesus. Vi kan inte vara tyst. Hur ska vi kunna vara tyst med någon som har räddat oss? Från evig död till evigt liv. Det går inte att vara tyst. Och det är därför vi blir lite frimodiga och galna. En del tycker kanske lite konstiga, men det får de ju göra. Vi kan inte vara tysta. Och det var så med lärjungarna. När de fick den heliga ande, de körde på. Ända in till martyren. För du fylls av den heliga ande. Då en människa fylls av den heliga ande så kommer en frimodighet som ingenting i den här världen kan stoppa. Ingenting. Det står i Apostlagärningarna 17. De är lite nervösa därför att Paulus och Silas är igång och predikar. Och så släpar de ut honom ur någon Jasons hus där. Och så beskriver de Paulus och Silas på det sättet. Att nu har de kommit hit. De var lite nervösa. Det står också att de har kallat in arga, onda män från gatan. Och då vet man då riktigt på riktigt om man kallar in dem. Och de arga männen och onda männen, de släpar ut Paulus och Silas. Och det beskriver dem på det sättet. Att nu har de också kommit hit, de som har vänt upp och ner på hela världen. Jag tror, kära vän, det går inte att möta Jesus utan att börja automatiskt vända upp och ner på den värld där vi finns. Det händer någonting med oss som smittar av sig. Och börjar påverka vår omgivning, vad det nästan säger vi vill det, eller inte. För det tredje, så nu handlar det inte längre om att få makt för lärjungarna. Alltså nummer tre. Utan nu handlar det om att tjäna Gud. Och vi ser några, det finns några små konflikter i Galaterbrevet, har vi en, och i Apostlagärningarna finns en annan. Vi är människor, tror jag. Det är vi väl. Att det kommer alltid att finnas en tendens att vi gör lite bort oss nu som då. Men grundtanken börjar bli istället för lärjungarna att nu ska inte jag få makt utan nu ska Guds rike komma. Att drivkraften hos de här lärjungarna, apostlarna, det blev att se Guds rike komma. Och det ledde ju till att vi hade församlingar från Spanien ända in i Turkiet. På ganska snabb tid så spred sig Guds rike med stormfart. 6 miljoner troende år 300 cirka. Och då är vi mycket mindre befolkningen än vad vi är idag. Den tiden alltså. Så som hände med lärjungarna när de fick möta, uppleva, uppfyllas av den heliga ande, det var just det där. De förstod vad Guds rike handlade om. Och du kan sätta in dig själv i de där meningarna. När du uppfylls av den heliga ande så bör du fatta vad ditt liv handlar om. Allt det där, jag ska landa i det här om en riktig, när nu planet börjar landa från 10 kilometer höjd. Så ska jag bara säga några små saker innan vi går in för land. Som det gjorde en så stor skillnad för lärjungarna, så borde det vara något som varenda kristen människa högprioriterar. Jag hörde på en predikan av Pelle Hörnmark, han som var förra nationell ledare i Pingst. Han sa att varenda troende borde uppfyllas av den heliga ande varje vecka. Varje vecka. Ibland talar vi om att den gången blev andedöpt, så tänker man tillbaka på den saliga tiden 1947. Men det finns ett nytt århundrade, hör du. Du kommer på nytt bli uppfylld av den heliga ande. Jag menar, vi äter ju en gång om dagen, eller kanske två. Hur mycket äter man? Några gånger i alla fall äter. Vi äter ju inte bara en gång och är mätt och glad. Utan vi behöver på något sätt den himmelska maten på något sätt hela tiden. Inte för att vi ska bli egoistiska, på något sätt andliga köttbullar. Utan vi uppfylls ju för att vi är beroende av den hjälpen för att få se Guds rike komma i Vasa. För tre saker händer med dig när anden kommer. Det händer sig många andra saker, men låt mig nu säga tre saker. För det första så får du kraft. För det andra så blir du medveten om Guds kallelse från himlen över ditt liv. Och för det tredje så blir du en rörelse som leder dig. Vi får kraft från himlen. Det handlar inte om oss, det handlar om honom. När vi ber på tisdagarna och alla andra dagar vi ber, och vi lägger händerna på människor, så gör vi inte för att vi ska ge värmeslag till vår granne, för att vi håller handen tillräckligt länge där. Utan vi gör det för vi tror att heliga ande gör någonting genom oss till en annan människa. Kraften. Dynamis på grekiska, alltså den här dynamo kommer därifrån. Förr i tiden hade man en cykel och så, det kändes så trögt alltid man på en dynamo. Men man trampade och hade sig och så kom det lite ljus ibland och mitt ljus var alltid väldigt svagt och lampan funkar inte. Men man trampade i alla fall för att någonting ska förmedlas. Och vi behöver, tror jag, i församlingen lite mer av det här dynamis. Vi behöver lite mer av kraften som får oss att göra saker som vi egentligen inte kan göra. Hallå. Det är ju det Guds rike handlar om. Det är inte så naturligt att Jesus uppstår på den tredje dagen. Det är inte så naturligt att när vi ber för bönämnen och vi hör att bönens svar kommer, vi vill höra mera sådana saker. Det är inte naturligt, men det ska inte heller vara naturligt, för det handlar inte om oss, det handlar om honom i oss. Men för att det ska handla om honom i oss så behöver vi mer bli uppfyllda av den helige ande. Hallå. Vi behöver kraften från himmelen för att göra det omöjliga. För det är omöjligt. Jag har ett omöjligt uppdrag, tänk på det någon gång. Det är ganska jobbigt egentligen. Nu ska du få göra det här, du måste göra det. Det är ju en befallning. Men du kan inte göra det. Bara, jag svettas många gånger kring tanken. Och senast igår kväll, jag har haft en konstig tid de sista veckorna och min fru är helt förvirrad. För jag vaknar 5:30 varje morgon. Jag somnar en gång 7:30 på kvällen med kläderna på, men det är en annan historia. Ni får be för mig. Men när man vaknar på morgonen så har man en liten egen tid och kan fundera på det ena och det andra. Så stod det mig bara att nu har jag ett berg framför mig, en svår situation. Och det kan inte jag göra. Vad gör man? Jo, man får ner på sina knän. Och så ropar man till himmelens Gud. Håller på en som jag tröttar ut med er med ibland. Jag håller på att läsa Saltaren för full fräs. Och jag observerar att ungefär 37 gånger i bara Saltaren så står uttrycket ropare eller ropar till Gud. Man på något sätt har en situation, en svårighet, en utmaning framför sig. Man vet att det kan jag inte göra. Så blir en sån desperation inom en att ens röst till mig höjs. Så ropar man till Gud. För man förstår, det handlar inte om mig för jag har fått ett omöjligt uppdrag. Men varenda bönämne vi får hit i församlingen, det är omöjliga uppdrag. Vi kan inte göra det. Jag kan inte tro att de människor som är sjuka och svåra, de situationer som finns där, att jag och Tom står där och dansar ringdans tillsammans, det löser inte situationen. Och den som kan lösa den är att vi får hjälp av den heliga ande som stiger ner och gör en skillnad. Och därför måste våra liv mera präglas av den heliga ande. Så att vi är fyllda med hans kraft. går ut och gör en skillnad. Att jag vet, att jag vet, att jag vet, att jag vet att jag lägger händerna på någon. Så det är inte jag som lägger händerna på någon, utan anden i mig är igång och gör någonting. Vad har du för kallelse? Vad har Gud tänkt över ditt liv? Jag tror alla människor har någonting som Gud har gett oss. Och en del blir nervösa och tänker, hur ska jag veta det? Men det är samma sak här, vi behöver inte fundera så mycket på de här sakerna, utan det sker av sig själv när anden kommer över oss. Ett vittne berättar vidare vad han har sett och hört. Jag vet inte hur många rättegångar du har varit på. Men det är också så, när vi uppfylls av den heliga ande, då börjar vi berätta vad vi har sett, upplevt och hört. Jag hoppas att vi idag kan stå tillsammans med en längtan att bli en rörelse som vill förvandla den här staden. Jag har sett för många självmord. Jag har sett för mycket drogmissbruk, jag har sett för mycket psykiskt lidande och allt elände som finns här. Jag är inte nöjd över den situationen. Men jag vet också, jag betonade igen, jag har och vi har ett omöjligt uppdrag. Vi klarar inte av det. Vi behöver hjälp från himlen. Och låt mig landa då i några tankar, hur vi får tag i det här. Hur kan du få tag i den heliga ande? Hur kan du bli uppfylld av den heliga ande? I apostelgärningen ser vi tre små tips. För det första, ordet förkunnades, alltså Bibeln predikades. Du behöver lyssna på Guds ord för att bli uppfylld av den heliga ande. Det ordet predikas med makt och myndighet. Också bönen förstås. Du behöver be mer. Ibland är det svårt och tufft att be, men det är därför vi har den heliga ande som en bönemotor för oss. Jag gjorde en sån liten observation när jag blev uppfylld av den heliga ande. Det blev lättare att be. Så om du tycker det är segt och trögt, som vi kristna tycker det ibland är att be. Be att du blir uppfylld av den heliga ande som din första bön. Vi vet inte alltid vad vi ska be, men anden manar inom oss med suckar utan ord, står det. Det är på något sätt att du får en turbo från den heliga ande. Och då kan man ju be. Ibland ber man, tycker en del, för länge och för mycket. Vilket inte tror är vårt problem. Men det händer någonting när vi blir uppfyllda av andra, att vi på något sätt vill be. Och därför kan vi landa i trean också. Att folk satt händerna på andra människor. Och så föll anden över dem. Därför behöver vi, och kanske du behöver idag, bli uppfylld av den heliga anden. Jag blev kristen när jag var 18 år, men jag blev uppfylld av den heliga ande när jag var 19. Och låt mig berätta den historien åt er. När jag var hem till broder Tommy, första gången jag träffade på den filuren. Fin filur, med det sagt. Och han säger till mig bara, Anders, bla bla bla, behöver du Gud lite mer i ditt liv? Jag sa ner i marken som rädd spolingen var, sa, vad menar du säkert ja? Och satt han mig, han är ju rakt på sak, vi känner ju Tommy många av oss. Han är rakt på sak, han sa, då ber vi. Tog han in mig i vardagsrummet där de bodde. Satt mig på en stol och nu förväntar mig. Jag har ju bara varit frälst ett antal månader. Och jag förväntar mig nu en dunder pingstbön. Ni vet de där pingstbönerna som är igång. Så både våningen och övre våningen och källaren hoppar i takt. Men så ber han bön, och jag funderar för mig själv att mån tro Herren hör den där bönen, för den var så tyst. Det var en försiktig liten bön, högst en minut, och jag funderar efteråt, vad var det där? Det var inte så att änglarna kom ner och sjöng kumbaya med mig och på det sättet, utan han bara, det var det gjort, sa han bara, så som Tommy är. Följande dag startade jag en bönegrupp i den skola där jag gick, yrkesskolan då, som var uppe på Brännö. En månad senare började jag predika. Och det gör man ju ännu idag. Några år senare startar man God Jul Vasa. Man börjar se sina vänner komma till tro. Kära vänner, ibland handlar det inte om alla högljudda trumpeter. De kan nog komma dem ibland då när de behövs. Min dotter sa idag, jag vill börja spela trumpet, pappa. Och sa, kära Jesus. I hjärtat, det sa inte åt henne. Men jag bad om det mer. Ja. Kanske hitta någon lokal åt henne någonstans. Men det behöver inte alltid vara den här dramatiska händelseförloppen. Men det handlar om den heliga ande. Ibland kan det vara som den här enorma upplevelsen som jag ibland tycker om också. När man upplever Herren så det bara skakar om det. Men ibland kan det vara som när Elia möter Herren i det där, när han har rymt iväg från Isabel och Ahab. Så är Herren i den stilla susningen. Det viktiga är inte hur det är att det är. Och jag har en enkel fråga till dig idag. Skulle du behöva bli uppfylld av den heliga ande? Skulle du behöva tala i nya tungor? Uppleva den övernaturliga dimensionen som du är beroende av för att kunna utföra hans uppdrag. Behöver du det? Joel 2. Lovsångarna kan nog komma upp, tror jag. Joel 2 talar om den här kända profetian. Slut av kapitlet. Det är vers 29, om jag kan minnas det fel. Och står att jag ska utgjuta min ande över vad då? Allt. Ingår du i den summan allt? Och nu talar inte om tenor eller bas. Utan alla människor har rätt att få tag i den heliga ande. Det står att unga män och döttrar ska se syner. Äldre män. Eller unga män och döttrar ska profetera, står det. Tänk att få en, att det finns en kallelse i era unga människors liv. Ni ska profetera. Äldre, ni ska ha syner och drömmar. En del funderar, ja men nu är jag snart 44. Jag pensionerar mig. Nej. Du går från att profetera till att drömma. Du får nya drömmar. Jag menar, Mose började drömma när han var 80. Och vi fick alla Moseböcker tack vare en sån drömmare. Det Herrens kallelse och plan över ditt liv, den är inte åldersbetingad eller beroende av det. Han är beroende av ditt hjärta. Jag skulle vilja att vi ska få, som Mose bad en gång, om ni alla skulle profetera. För de var lite nervösa, var lite för mycket profetia igång där ett tag. Man sa, men strunt i den. Tänk om alla ska få den heliga ande och profetera. Alla ska uppleva den heliga ande och få den här frimodigheten att gå ut och göra en skillnad i den här världen. Att göra det omöjliga uppdraget för Jesus. Joel sa, allt kött kan få uppleva andens dop. Kanske det är du idag. Nej, inte kanske, utan det är du idag. Du ska profetera. Du ska drömma drömmar, visionera, tänk galet. Kanske du har någon viss stadsdel på ditt hjärta. Du kanske har en klass, den svåraste klassen av dem allihopa. Ja, men du, det är ett omöjligt uppdrag, men vi har en Herre med oss som gör det möjligt. Och vi ska leda oss i lovsång av Linnea, men jag ska bara vilja att ni kommer fram allihopa som bara känner idag vill jag bara bli uppfylld av den heliga ande. Jag vill få lite nya syner och drömmar i mitt liv. Jag vill på något sätt få den här frimodigheten som Herren har lovat oss. Så kommer ni fram, vi har säkert några fina förebedare med oss som hjälper till. Och vi alla hjälper till. Kanske du inte vågar komma fram, men be din granne bara sätta händerna på dig så blir fylld med den heliga ande där du är. Inte så konstiga saker. Gud har ju skapat oss, han vet vad vi behöver och vi behöver den heliga ande.